Nyhetsveckan med Ingrid och Maria.
Ovänner, sådana har vi också. Välkomna till Nyhetsveckan 106. Jag heter Ingrid Karlqvist och här bredvid mig ser ni min kära vän och kollega Maria Selander.
God dag, god dag. Jo, jag har det svettigt alltså. Det är jävligt kvavt här i Trelleborg. Det regnar nu, men det verkar inte hjälpa. För att det är alltså sån där ganska påfrestande åskvärme. Men det skulle komma ett stort åskväder ikväll.
Vi
hoppas att det rensar upp lite.
Ja. Du, idag så heter programmet De vill tysta oss. Vilket är föredömligt illustrerat av vår vän Daniel på dagens bild. Mm. Det handlar ju om att vi ska inför rätta för det märkliga brottet hets mot folkgrupp, trots att vi är journalister, och det ska vi prata om. Sen ska vi också prata om en väldigt obehaglig ny serie som ska komma på Netflix.
Film är det väl? Film.
Det här var en film. Och ja. Jag tror det var en serie. Ah, ja, strunt samma. Den heter Cuties, sötnosar. Och det är alltså småflickor i 11-årsåldern.
Ja, och ja, vi ska visa ett litet klipp med en väldigt, men ganska arg Tucker Carlson, och även ni kommer även att få se då själva reklamaffischen för den här filmen, som är det som har gjort folk riktigt förbannade, ledsna, upprörda.
Ja, det är väldigt obehagligt. Och sen ska vi bekymra oss över Ann Rambergs brist på oxfilé. Stackars lite, vilken hemsk barndom hon hade.
Ja, fru Ramberg har ju gett en intervju till Åsa Linderborg på Aftonbladet. Hon är numera senior reporter. Åsa åker runt, glider runt och pratar med lite folk som hon tycker verkar spännande. Och fru Ramberg är ju då, som ni säkert vet, före detta generalsekreterare, advokat, samfundet, väldigt stridbar sådan. Och den här intervjun, den är helt fantastisk. Mm. Vi ska förklara varför om en liten stund.
Ja. Och först ska vi berätta att vi har några Platina-sponsorer. Vi har Jan som skriver bra jobbat tjejer. Vi har vår kära Elisabeth Majs som skriver till de bästa. Vi har Bertil S. Vi har Bill som skriver heja tjejer. Och Johan som skriver keep it up. Oh. Tack kära ni, och tack alla ni andra som har donerat lite mindre summor. Ni kommer som vanligt upp i remsan på hemsidan.
Det gör ni, och vi vill alltid, eller jag slår ju alltid gärna ett slag för månadsgiveriet. Ni har tillkommit några nya, en del av er har höjt sitt månadsbelopp. Det tackar vi speciellt för, men det är också en del av er som har fallit ifrån i och med att ni har ogiltiga kort. Så kolla gärna upp det, och ni som funderar på ska jag stötta Ingrid och Maria, gör slag i saken. Gå in på ingridomaria.se och bidra via Swish eller Bankgiro eller då den fantastiska donorboxen där man kan bli månadsgivare.
Ja, och glöm inte att dela vårt program. Det kostar ingenting. Mer än att man kanske får lite sura blickar från vissa på Facebook. Men det tror jag ni är tuffa nog att stå ut med. Mm. Du, ska vi börja prata om den här koranbränningen i Malmö, som ju tydligen trots allt ska bli av, dock inte på Rosengård, för polisen förbjöd ju detta, så de har placerats i Käppastan, slottstaden i Malmö, på Fridhemstorget, där det är väldigt ont om muslimer.
Ja, det får man nog säga. Det är en av de finare delarna av stan där lägenhetspriserna ligger på, ja, ska vi säga 3-4 miljoner i alla fall får du nog punga upp med från normal lägenhet i Slottsstaden. Så de hoppas väl då att inte så många arga muslimer ska orka ta sig dit.
Och det här är ju väldigt intressant därför att Rasmus Paludan, vår danske vän som ju ska utföra själva koranbränningen. Nu säger han ju i sig själv att han har aldrig bränt en koran, det är alltid någon annan som gör det. Men det är ju han som så att säga drar igång det hela och sen så är han då inbjuden av Dan Park. Det är ju många då som tycker att nej men varför gör han så här? Varför provocera på det viset? Och vi har ju pratat med honom och intervjuat honom och det är ju alldeles uppenbart så att anledningen till att han gör det är ju inte för att han gillar att retas med muslimer utan för att visa för danskar och svenskar nu vad som händer när man retar upp muslimer. För det är liksom inte som att reta upp svenskar eller danskar som i så fall bara går därifrån eller säger din idiot. Utan här får man alltså våldsamma mobbar och de har ju försökt att ha ihjäl Rasmus på grund av att han bränner koraner.
Och även inbjudaren då, konstnären Dan Park, har ju fått stryk vid ett antal tillfällen och nu på hans Facebook-sida är det rena blodbadet med galna människor som sitter och vrålar om att de ska våldta honom, de ska våldta hans mamma, de ska pryla livet ur honom och diverse annat. Men jag vill gärna bara återknyta till det här du sa med att det är väldigt många som säger, men varför måste man göra det här? Och man behöver väl inte provocera dem i onödan. Jag har sett jättemycket människor som har skrivit liknande saker på Twitter och jag har hört det argumentet så många gånger. Och grejen är så här. Det handlar om, det är precis som du säger, det är att sätta fokus på vad händer om man gör det? Alltså hur reagerar folk, och det handlar inte om huruvida problemet här handlar inte om huruvida man provocerar muslimer eller inte. Alltså att tankefelet folk gör här det är att om vi bara låter bli att provocera dem så är allting frid och fröjd. Men problemet finns ju vare sig någon provocerar dem eller ej. Och det är ju det Rasmus vill synliggöra, att här under ytan har vi ett problem. Vi kan inte alltså utnyttja vår yttrandefrihet och våra frihetsrättigheter fullt ut så länge de här människorna finns i våra länder. Det är det han vill synliggöra. Men de hade ju ändå haft den inställningen, Ingrid, Rasmus Paludan eller ej, så hade de ändå gått runt med de åsikterna som de har.
Ja, och varför har de då med åsikterna? Jo, för att det står tydligt och klart i Sharia att man får inte kritisera islam eller profeten Muhammed. Man får inte håna muslimer. Man får inte skratta åt muslimer. Och då är det ju så att det spelar ingen roll hur snälla vi än är. Låt oss säga att vi aldrig provocerar muslimer. Vi säger aldrig något kritiskt ord om vare sig islam eller Muhammed eller någonting. En dag kommer de att vara i majoritet och då gäller Sharia. Och då ska ni veta, då är det straffet för detta enligt Sharia är döden. Att bränna en koran är lika med döden. Det är döden bara att säga att profet Muhammed var en pedofil eller vad som helst. Att han var en bluff. Att han inte alls pratade med Gud och så vidare. Det är dödsstraff på det.
Det räcker med att för vilket personer och kristna som bor i muslimska majoritetsländer har blivit väl varse så räcker det med att det var något berömt fall för några år sedan med någon kvinna i Pakistan som påstods av sina grannar har begått det hemska brottet att dricka ur samma mugg eller samma liksom kärl som de gjorde och det var då kätteri och i Pakistan är straffet för kätteri just döden då. Och det är ju inte alls konstigt för det är så Sharia stipulerar. Så det räcker med som en sån sak och det räcker med att någon säger att du har gjort någonting. Och än en gång då muslimers vittnesmål alltså väger ju naturligtvis tyngre än otrogna. Så vad hon hade att säga till sitt försvar, det var ju helt ointressant. Hon satt fängslad ett antal år i avvaktan på det här, på verkställandet av det här dödsstraffet. Men de lyckades till slut krångla ut henne och fick iväg henne till Kanada, har jag för mig.
På grund av att det blev väldigt stor internationell uppmärksamhet. Hette hon inte Bibi någonting?
Jo, Aisha Bibi kan hon
heta. Ja, Aisha Bibi var det nog, ja. Det skrevs ju mycket om det, bland annat på Gatestone när vi jobbade där. Och det här är det ni måste förstå. Det här är det viktigaste av allt. Det viktiga är inte huruvida Rasmus bränner en koran. Det viktiga är vad som står i islams urkunder. Och det finns inga undantag. Bara för att de har flyttat till Sverige så finns det ingen svensk islam. Det är sharia som gäller. Och även om de säger nu att nej, men vi vill inte hugga av händer och fötter på folk. Jo, det vill de visst det. För när det kommer till det stadiet, då kanske de flesta muslimerna säger oj, då, men så här tyckte inte vi att Sverige skulle bli. Men kommer de att våga gå emot det? Nej.
Nej, därför att man kan inte göra det hur som helst. Hon heter Aisha, jag vet inte riktigt hur det uttalas, men Asia, A-S-I-A. Aisha Bibi, ja, någonting. Jo då, nej, hon är mycket riktigt läser henne på Wikipedia. Hon bor sedan våren 2019 i Kanada, som har gett henne asyl som tur var. Men det var väldigt nära att hon blev avrättad på grund av det här vattendrickandet. Så att, så ser det ut.
Och så kan man ju undra det, och precis som Eddie Råbock, signaturen Mohammed Omar, gör i Det goda samhället. Om polisen i Malmö är islamofober som inte tillåter koranbränning på Rosengård. För han skriver så här, varför skulle det inte vara säkert att manifestera mot islam i det islamiserade Rosengård? Islam betyder ju fred, vilket torde betyda att ju mer islamiskt ett område är, desto fredligare är det. Han sätter ju fingret på den fullständiga absurditeten i att kalla islam för fredens religion.
Jo, men det vet ju både Eddie och du och jag och alla andra som är lite pålösta vet ju att den freden ska ju inträda när alla i hela världen är muslimer. Muslimerna, eller islam, delar ju upp världen i krigets hus och islams hus. Och krigets hus är allting som är utanför islam.
Trots att de absolut flesta krig och hemskheter händer i islams hus, inte i det de kallar krigets hus.
Nej, precis. Ja, det är lite ologik där, för att då kommer det striderna fortsätta inbördes, det har vi ju sett. Men när alla liksom muslimer av en viss inriktning har slagit ihjäl alla andra då, om vi säger så, då ska fredens hus inträda. Du, jag vill bara snabbt nämna innan vi lämnar islam för idag att Ibn
Rushd... Det kommer vi inte göra riktigt, men för den här gången. Det blir lite mer islam under vårt eget område.
Ja, det har du rätt. Jo, det har ju tyvärr med det att göra också. Men liksom svenska nyheter kring detta är ju då, kom i veckan, att studieförbundet Ibn Rushd, de får hur mycket pengar som helst.
Ja.
Det här skriver bland annat Dagens Nyheter. Muslimskt inriktat studieförbund får mångdubbelt ökat stöd. Det är alltså, då ska man veta om att Ibn Rushd, det är ju klarlagt sedan länge att de är en del av Muslimska brödraskapet i Sverige. Och detta tycker man då är, det är kalas att öka deras stöd med 880%.
Ja, det är helt bisarrt, och ni kan gärna läsa på ledarsidorna, och för att han, alltså Westerholm, är ju den som kan absolut mest om islamismen i Sverige och hur det finansieras via våra skattepengar. Det är inte nog med att Sverige slänger ut en massa miljarder i u-landsbistånd till Palestina och till alla möjliga islamistiska länder, utan även här i Sverige ska de få massor med pengar så de kan bygga upp parallella verksamheter som de sen ändå kan använda till att ta över Sverige.
Du är så konspiratorisk, Ingrid. Det är klart de inte vill det. Varför skulle de då ha kommit till Sverige? Ja. Du, Netflix. Det tycker ju vi är ganska kul att titta på ibland, men jag vet inte, det här lämnar ju en ganska dålig eftersmak i munnen, det vi ska prata om nu.
Ja, det är väldigt obehagligt. Det handlar tydligen om en 11-årig flicka från en muslimsk familj. Och
Det är
hon
alltså
gör...
en fransk film. Så
Jaha.
hon är senegalesiskt ursprung, den här flickan, om jag
Ja.
förstod det rätt. Ja.
Och hennes föräldrar vill då att hon ska ha huckle på sig och det gör hon uppror mot. Och det kan man ju tycka är en bra inledning på en film. Men vad gör hon då? Jo, hon går med i en dansgrupp med andra småtjejer som beter sig som striptease-dansöser skulle man väl kunna säga.
Det skulle man kunna säga. Som sagt var själva postern, reklambilden för den här filmen som Netflix la upp har alltså orsakat en massiv proteststorm på framförallt Twitter men även andra sociala medier. Jag lägger bilden här så ni som tittar kan döma själva. Det är precis som Ingrid säger, de ser ut som strippor, de är 11 år. Det är en jäkligt vulgär bild tycker jag alltså.
Visst är det det. Och då måste man ju fråga sig, vad vill Netflix med detta? Vad vill filmindustrin? Det är väl knappast så att man kan tolka detta som att de vill ge muslimska tjejer en boost, att ni behöver minsann inte ha huckle på er, utan snarare visa alla unga flickor att vägen till framgång går genom att sälja sin kropp på olika sätt.
I beskrivningen som Netflix nu har ändrat, de gick ut igår kväll sent och sa och bad om ursäkt dels för bilden och dels för då innehållsbeskrivningen där det stod att Amy, 11, blir fascinerad med en danstrupp som twerkar. Alltså ni vet när man står och juckar så här som typ Miley Cyrus är ökänd för till exempel. Hon vill ansluta sig och då börjar då utforska sin egen femininitet, vilket
Oj.
trotsar hennes familjs traditioner. Och den beskrivningen har de tydligen ändrat nu då och de har även bytt ut bilden som sagt. Men jag menar, det är ju själva grejen som är, alltså hela temat är ju.
Och med tanke på det vi har pratat om, Epstein-skandalen, Nexium och Hollywoods, hur man utnyttjar barn sexuellt i Hollywood, så är ju detta det verkliga beviset, om nu någon har tvivlat på vad Hollywood är för ett syndens näste och hur de brutalt utnyttjar barn.
Ja, och sen själva titeln bekymrar mig också, Ingrid. Cuties, alltså sötnosar. Det ordet är ja, jag uppfattar det som, visst man kan säga det till barn, åh vilken liten sötnos, men i det här sammanhanget.
Ja, och till den bilden framför
Ja.
allt. Ska vi se klippet från Tacker nu så att ni verkligen förstår vad det här handlar om?
Because yeah, pH balance is off, and you want to know why?
Joe Biden's favorite music artist, Cardi B, with a message for your daughters and granddaughters. Biden let her interview him recently. We showed you that footage earlier this week. Biden's totally fine with it. But this kind of crap isn't confined to music. All of a sudden, it's everywhere. Now the company Netflix, which of course dominates scripted television, is saying it's deeply sorry after releasing a poster to promote its movie Cuties. Take a look at the poster. What's the first thing you think of? It's sexualizing young girls, really young girls, not 16-year-old girls, like 11-year-old girls. The poster shows them dancing in cropped dance costumes. Some parents are offended. You should be offended by this. They're trying to get the Cuties removed from Netflix. From Netflix. The company says it's a film about an 11-year-old girl who rebels against her family to join a salacious dance crew. Okay. Armin White is a film critic at National Review. He joins us tonight. Mr. White, thanks so much for coming on. Why this constant impulse to sexualize young girls from the people who tell us they're protecting girls? What is this?
Well, we have to remember it's not really new, Tucker.
No.
It goes all the way back to Madonna. I mean, I remember back in the 80s when Madonna came on the scene, and I think it was even Morrissey who said that after this, what's left? And since Madonna, since then, the media has found a way to influence and ruin young generations. I mean, the MTV is based on the pernicious indoctrination of young people into sex and alcohol and drugs. This is what our mainstream media, our democratically based media, is based on.
If you were, I don't know, handing out Marlboros to sixth graders, you would be seen as a villain. This is so much worse than handing out Marlboros because it corrodes people inside. It helps shape the course of their lives in a really bad direction, and yet we don't even know the names of the people who are pushing this crap. Why don't the rest of us say something about it?
It's, you know, it's funny, as a pop culture critic, I've realized for years that people think that Hollywood is their friend. It's not their friend. One of Trump's great phrases is the enemies of the people, and the mainstream media has become enemies of the people. This is why they use sex to lure young people's imaginations and to get them concentrated on self-abasement, self-abuse, and self-exploitation, because MTV tells them and Hollywood tells them this is the route to fame.
It
happens all the time. It happens too frequently.
It happens all the time. We shouldn't take it for granted. Yeah, I know. But really quick, because I know you've thought a lot about this, do you have any idea why they would want to destroy young girls?
I believe it's a way of controlling an audience, of keeping an audience. They always say sex sells, violence sells, and this is what Hollywood does when it has no imagination. When it lacks creativity,
sells
sex and violence. And really, too often, most people think it's business as, well, it is business as usual, but people take it for granted as this is what pop culture is, but it's not what pop culture can be. As I try to say two times a week in National Review on Wednesdays and Fridays, that pop culture can be better than this, that we should demand more of it. We should demand better of it.
Exactly. This is art that matters.
For instance, I mean, you start out with a... Art that matters, sincerity that matters. For instance, you started out with a clip from Cardi B. Cardi B is vulgar, but Cardi B, I think, is not as dangerous as someone like Taylor Swift, who sells an invidious message, who sells a message to young people that makes them think they're being smart, when actually she's getting them to swallow the Hollywood line, and that's just as dangerous, frankly.
Den här Cardi B som de pratar om, som fick en intervju med Joe Biden här om veckan. Hon är då någon slags sångerska, hon ser inte klok ut. Och han var så förtjust i henne så han sa, "You can call me Joe B." Och Tucker hade uppe henne häromdagen och så sa han så här, jag kan inte berätta vad hon sjunger om, men jag uppmanar er att googla på texten. Och nu fick du den av mig och jag vet inte om vi kan säga det, det är väl inte så pip här, men horse in the house, there's some horse in the house. I said certified freak 7 days a week, wet ass pussy, make that pull out game weak. Alltså det är bara snusk och äckel i hela texten.
Ja, det är det som han säger, den här farbrorn som blir intervjuad här av Tucker, att hon är, för han menar på att hon är jäkligt vulgär, men då, hon är ändå inte lika farlig som Taylor Swift, menar han på, för att där är budskapet mer inlindat och mer... Jag kommer att tänka på den här diskussionen som du och jag har haft med massa människor på Twitter om tjejer som lägger ut nakna eller halvnakna bilder på sig själva. Ja. Och så ska det då vara liksom ett statement, en styrkedemonstration av något slag. Varför det?
Nej, men alltså det är ju så dumt. Där hela feminismen började väl med, började med rösträtt. Men sen var det liksom rätten att slippa bara definieras som ett sexobjekt. Och ändå är det exakt det dessa feminister gör när de lägger ut bilder på sig själva. De vill ha gilla på sina sexiga bilder. De vill bli bekräftade som sexobjekt. Att de är, åtråvärda.
Precis, och jag undrar på vilket sätt är det en styrkedemonstration. Och observera nu att jag tycker inte det är något fel i att vara snygg och alltså så här, va? Men det jag inte fattar riktigt är på vilket sätt är det en styrkedemonstration att behöva att vara beroende av andra människors bekräftelse till den grad att du sitter och tigger likes på sociala medier genom avklädda bilder.
Men jag skulle säga att det här är kvinnor i ett nötskal. För kvinnor, oavsett vad de säger, så tycker de flesta kvinnor att det viktigaste är att de är sexuellt åtråvärda av så många män som möjligt. Och det är det sättet man liksom visar sig bättre än andra kvinnor. Det har egentligen inte så mycket med männen att göra, utan de vill att andra kvinnor ska se hur många män som finner dem sexuellt åtråvärda.
Mm. Jo, och sen är det ju den läskiga aspekten här är, man kan ju leva med Cardi B att hon, liksom, hon får göra vad hon vill, men att det handlar om barn faktiskt, Ingrid, trots allt här, 11-åringar. Och det som gör det ännu mer läskigt det är att vi nu vet att Hollywood är ett enda stort näste för pedofiler. Vi vet ju det. Det har bara regnat in vittnesmål de senaste åren från stackars människor som har blivit utnyttjade till den grad att de inte har överlevt.
Och nu när detta börjar rullas upp, nu höjer Hollywood ribban liksom, och säger... Jaja, det här är vad vi står för och det här gillar vi. Kan man se det som en som ett motdrag på något sätt? Att, men folk vill ju ha detta.
De går all in, precis som i poker.
Ja,
det kan vara så, för han farbrorn här är ju inne på det, att det här är vad som händer när Hollywood har slut på idéer.
Mm.
Då sätter de alla sina kort på våld och sex.
Mm.
Och för att det kräver ingen kreativitet överhuvudtaget. Det kräver inte något nyskapande. Jag har ju skrivit flera artiklar om hur illa ute Hollywood är rent kreativt. Och det här är väl ytterligare ett symptom på det också.
Definitivt.
Så att, vi får väl se vad som, om den här filmen verkligen någonsin får premiär på Netflix eller inte. Men
det ska bli intressant att se. Då kommer man ju vara tvungen att se den bara för att se hur illa det är. Du, ska vi nu prata om fru Rambergs svåra uppväxt på Östermalm. Som du sa redan i presentationen så är det ju då Aftonbladets Åsa Linderborg som har en ny artikelserie där hon intervjuar kändisar om deras första 18 år för att se om deras uppväxt har format dem till de människor de är idag. Och kommunisten, arbetarklasstjejen Åsa Linderborg är ju fullständigt starstruck av Östermalmsdamen Anne Ramberg.
Ja, hon fjäskar mot kopiöst för henne. Ni måste läsa hela artikeln, för den är full av helt häpnadsväckande saker som understryker framförallt det här som vi ju alla som känner till Anne Ramberg har vetat länge, att hon är totalt världsfrånvänd. Hon förstår inte ens, hon sitter och säger saker som är helt vansinniga utan att ens förstå att det skulle kunna uppfattas som stötande. Eller, framförallt var det var en sak, du kan ta det här med libanesen, men jag måste berätta det första som gjorde att folk nästan svimmade av. Hanif Bali bland annat skriver idag på Twitter att Lindeborgs intervju med Anne Ramberg är verkligen en guldgruva. Exempelvis berättar hon om den tuffa uppväxten där mor Ramberg fick promenera till NK istället för att ta spårvagnen, och att oxfilé enbart serverades när fadern kom hem från utomlands. Och då är alltså det stycket är alltså så här. Första adressen var Djurgården, därefter Narvavägen och sen Grev Magnigatan på Östermalm. Och så säger Åsa Linderborg, om man härstammar från Östermalm tänker nog en massa människor likt jag själv att man är uppvuxen med en silversked i munnen. Och då svarar Ann Ramberg, jag förstår det, men en sjöofficer, hennes far var sjöofficer, tjänade inte bra, vi hade det inte fett. Vi hade faktiskt väldigt lite pengar. När pappa hade varit i Finland kom han hem med oxfilé, för det kostade nästan ingenting där. Då var det liksom fest. Vi hade ju alltid mat, men vi levde verkligen inte i något överflöd. Jag fick aldrig såna där Mantovani-skor eller den där Bugner Wagner-jackan som andra hade. Mamma gick ju alltid när hon skulle gå till NK. Hon tog aldrig spårvagnen i onödan. Och då ska sägas att den här promenaden från Rambergs barndomshem och NK är 15 minuter. Och går förbi bland annat Hotell Diplomat, Svenskt Tenn och Dramaten, vilket Bali också påpekar.
Så ja, måste jag varit... det är ju ingen, det är ju inte någon, något maratonlopp i en förort precis. Men det är en härlig liten promenad i det fashionabla Stockholm. Och, men bara det att hon säger det på fråga, då tror folk att man är uppvuxen med silversked i mun. Och då beskriver hon silversked i mun. Men som om det faktiskt vore, alltså typ, att de nästan svalt. Ja. Och mamma kunde inte ens åka spårvagn.
Ja, det är helt fantastiskt. Det är som, och folk har gjort sig så lustiga över den här intervjun. Hela senaste dygnet har bara surrat som det här på Twitter. Och just att vilka umbäranden fick inte Mo Ramberg vara med om på sin 15 minuters promenad genom diplomatstaden typ. Eller vad
ja, folk sköt säkert till höger och vänster.
Ja, visst.
Våldtäktsrisk vart hon än gick och sådär. Ja,
och många människor har också, Ingrid, ska bara säga, det är väldigt många som har påtalat hur det var under deras barndom och uppväxt då, att ja, vi hade 7 kilometer till närmaste affär och det var liksom gå eller cykla som gällde där, eller ta hästen, du vet, ja. Alltså folk som, jag menar, ja, shoot.
Ja, nej, men det intressanta är ju då att Åsa Linderberg, så kommunist hon är och har skrivit om sin egen arbetarklassuppväxt med en alkoholiserad pappa, att hon på något sätt, alltså, det skulle ju kunna vara så att hon har skrivit detta elakt. Alltså just det att hon inte kommenterar det på något sätt gör att det blir ännu mer bizarrt. Men det är inte det jag läser mellan raderna. Utan här är det två överklassdamer. För numera är ju även Åsa Linderborg i högsta grad överklass. Det är två överklassdamer som connectar liksom. De känner igen sig i varandra.
Ja, alltså jag tycker i och för sig att Åsa Linderborg är en habil reporter, det har jag sagt innan, det står jag för. Men jag tror inte hon är riktigt så slipad att hon har gjort att detta är en enda stor trollning av Ann Ramberg. Och alltså inledningsvis så berättar hon ju hur hon och fotografen, alltså Linderborg och fotografen, åker genom de dalsländska skogarna för att då komma till Ann och hennes sambo Claes sommarresidens. Det är alltså 3 hus och 52 tunnland inklusive skog, 3 dammar med näckrosor och hundratals ekar, gräsmattor lika välskötta som oändliga. Jag vet inte, hon kanske är så diabolisk och så att hon har gjort detta just för att klä av Ann Ramberg. Jag vet
så
inte.
Kan det ju vara, men det är faktiskt inte det. Alltså, när man har läst allt artikeln så tänker man, hallå, vad hände med kommunisten? Men vi får ge henne det, the benefit of the doubt. Det kan vara så att hon faktiskt har klätt av henne medvetet. Men det som den andra grejen som verkligen har fått folk att höja på ögonbrynen, det är ju när hon vill inte berätta om sin första kärlek eller liksom några förälskelser överhuvudtaget. Men hon berättar om hur hon ville bjuda hem en libanesisk pojke som jobbade på LM Ericsson som var 10 år äldre. Och då säger hon så här, då gick jag hem och berättade för mamma och pappa att hon hade träffat honom. Som inte såg så där helt nöjda ut, men då sa mamma så snillrikt, vad trevligt, bjud hem honom på söndagsmiddag. Och det gjorde jag, inte ett ont anande. Då hade mamma dukat med 5 lager av bestick och glas och servetter. Och han anlände, den här stackars libanesen, och syntes därefter aldrig mer.
Och då säger Åsa Linderborg, hur tolkar du den situationen? Varpå Ramberg svarar, hon överlistade mig. Det kändes inte naturligt att han satt där.
Exakt, och det här säger ju allt om Ann Ramberg. Själv vill hon överhuvudtaget inte ha med invandrare som inte begriper sig på 5 olika bestick att göra. Hon vill umgås med sina likar. Men om vanlig Svensson säger det, fy, då är det han en brun råtta.
Vi lägger en liten bild här som satirtecknaren Steget Efter har gjort och lagt ut på Twitter, där han porträtterar Ann Ramberg som Marie Antoinette Och den stackars libanesen sitter bredvid och fattar ingenting av de här 15-11 tusen olika besticken. Och hon säger, nej, först hummerforketten, därefter ostronkuleren. Eller någonting sånt som man uttalar det.
Kuleren.
Kuleren, ja. Mycket, och även Katarina har raljerat om detta på Instagram. Väldigt roligt, bland annat om just familjen Randbergs umbäranden i fattig Sverige, som hon kallar det.
Mm. Ja, och dessutom så säger hon någonting om att hon inte tycker om känsloargument. Hon som liksom skriker brunråttor åt folk och hon är verkligen en känsloargumenterande människa.
Och hon tycker inte heller om tonfallet på sociala medier, och då, där gäller det att vara tuff och så vidare. Och hon är ju en av dem som drar upp tonfallet mest på Twitter, skulle jag säga, alltså med sina riktigt läskiga personangrepp och anklagelser till höger och vänster. Så att självinsikten, den lyser mycket starkt med sin frånvaro i hela den här intervjun. Men det var ju väldigt intressant, så tack Åsa Linderborg. Vi är många som har haft roligt åt den i alla fall.
Ja, sannoliken. Det är väldigt kul när de kläs av så här.
Ja, jaha du min vän. Ska vi gå på dagens huvudnummer?
Det ska vi. Nu har vi blivit kallade till rättegång. Åtalet har lämnats in. Det blir rättegång i Helsingborgs tingsrätten 2 november, var det va?
Japp. Dagen innan valet i USA.
Just det. Hoppas vi får fira dubbelt. Och då är det ju som vi har berättat om tidigare. Jag drar det lite kort för er som inte känner till det. Vi publicerade en artikel skriven av en annan person. Det händer ju att vi får in bidrag från människor. Och som journalister tycker vi, framförallt i dessa dagar när folk inte längre får in insändare och debattartiklar, att vi vill gärna finnas där för saker som vi finner intressanta. Och den här artikeln handlade om, kan det vara så att det finns en fara i att det jobbar så många muslimer på apotek? Och hon som har skrivit den är själv då multisjuk och är väldigt beroende av olika mediciner. Och hon konstaterar precis korrekt att enligt islam har alla muslimer en absolut plikt att sätta sina muslimska bröder och systrar före otrogna kufarer.
Och det ska jag bara med en gång skjuta in. Betyder det att alla muslimer i en sån situation skulle göra det? Nej, och det har heller aldrig den här skribenten påstått. Nej. Utan det handlar om är att detta är det påbud som finns.
Och vad skulle då kunna hända i en krissituation om det blir dåligt med medicin i lager? Kan det då finnas en risk att muslimer gör som islam säger åt dem att de måste göra, nämligen ta undan medicinen till sina egna muslimska bröder och systrar och lämna svenskarna utan livsnödvändiga mediciner? Detta är ju en mycket intressant och viktig frågeställning, eftersom vi ser att Sverige islamiseras mer för varje månad som går. Och det är inte jätteofta man ser muslimska damer i arbete, men just på apotek är de faktiskt rätt överrepresenterade. Och då kan man ju undra, hur kan det komma sig? Har just muslimska kvinnor ett sånt oerhört stort intresse för medicin?
Ja, alltså vad jag har förstått så är det så att farmaceut är ett av de yrken som anses vara, ska vi säga, som har hög status bland till exempel iranier. Jag vet inte hur det är bland araberna, men det var någon iranier som skrev för inte så länge sedan att det är i princip läkare, tandläkare, ja, farmaceut och någonting till. Det är de yrken som anses acceptabla, ingenjör, någonting, va? Alltså de har väldigt, det finns ett fåtal yrken som har extremt hög status, och jag kan tänka mig att det är samma sak i arabvärlden. Att där är farmaceut ett yrke med hög status, och det är inte någon super jättelång utbildning. Det är väl 3,5 år samma som sjuksköterska och men att jag kan tänka mig att farmaceut är ett yrke som har högre status än sjuksköterska i Mellanöstern till exempel.
Precis, och det kan vara därför så många söker sig dit, därför att de vill ha ett högstatusyrke. Ja. Jag tror det är få svenskar som ser farmaceut som ett högstatusyrke.
Nej, men jag har fått indikationer på att så är fallet i en del andra kulturer. Så det kan ju ha med saken att göra. Mm. Absolut. Alltså hela det här, alltså många tycker att det är väldigt konstigt att du och jag blir åtalade för en text som någon annan har skrivit. Mm. Och det handlar då om spridningsrekvisitet. Att Ingrid och jag har publicerat texten på vår sajt som vi båda är ansvariga för och sen spridit den då via vår plattform. Så det är det handlar om. Mm. De har överhuvudtaget inte intresserat sig för skribenten.
Nej. Vilket är rätt intressant, för de flesta fall som går till rättegång rör ju människor som har skrivit på sociala medier. Alltså de har bara skrivit någonting i frustration eller med eftertanke, men det har man då tyckt var hets mot folkgrupp. Mm. Men i det här fallet så går de alltså på två journalister vars hela uppdrag är att avslöja saker, att berätta för folk om hur samhället fungerar och vad som eventuellt kan vara på gång, vad som skulle kunna vara positivt eller negativt.
Framförallt så, som jag sa i mitt polisförhör, så ser jag det som vår uppgift att låta människor komma till tal som annars inte har någon röst. Mm. Och det var ju, som du sa inledningsvis, det tidningar gjorde en gång i tiden när de tog in insändare som var kritiska mot ditt och datt. Mm. Men det har man ju slutat med, mer eller mindre. Alltså det är väldigt mjäkigt på den fronten. Och det ser jag som ett problem. Jag tycker folk ska få komma till tal. Så det är mycket därför vi tar in gästskribenter som har saker på hjärtat. Och det handlar ju nästan alltid om opinionsmaterial. Ja. Just att folk har ett problem eller någonting de har funderat på och som de vill liksom, vad heter det? Ja, de vill lätta sitt hjärta då och kanske kolla om det är någon annan som känner likadant. Och vad det gäller det här med att väldigt många muslimska apoteksanställda, att det finns väldigt många då kvinnor med hucklen som jobbar på apotek, det är ju faktiskt ett fenomen som har diskuterats i andra sammanhang också, även om det inte då med den ingången som vår skribent hade. Så det är ju uppenbart, och även om man kollar kommentarer, om man kollar kommentarer i andra forum och sådär, att det är någonting som svenskar funderar på.
Ja.
Och känner liksom någon typ av skepsis eller obehag inför. Och både du och jag är väl av den uppfattningen att då ska man plocka upp det problemet eller det fenomenet och diskutera det.
Ja. Naturligtvis, det är det som är vårt uppdrag. Och då kan man också undra så, vadå hets mot folkgrupp, här hetsas väl inte? Jag menar, hade skribenten skrivit att nu får det vara slut, nu måste vi kasta ut alla hucklen från apoteken för de kommer nämligen att hålla undan medicin, vilket inte alls var fallet i artikeln. Men nu är ju den här förbaskade lagen, vi brukar kalla det för en gummiparagraf, en gummilag som man kan bända och vrida hur som helst och där de dessutom hela tiden lägger till nya saker. Det är att det här med att hetsa, det är inte alls egentligen längre vad det handlar om, utan det handlar om att uttrycka missaktning för en folkgrupp eller sådan grupp som spelar på ras, hudfärg, nationellt ursprung, trosbekännelse, sexuell läggning eller könsöverskridande identitet.
Mm.
Och vad är då missaktning? Alltså hur kan man ha en lag som säger att missaktning är förbjudet? Vad är missaktning? Är det när jag inte tycker om folk som går i träskor? Missaktar jag dem om jag säger att det här är ett otyg och man får dåliga fötter av träskor och det klapprar och så?
Det är ju det som är så läskigt med hur den här lagen är skriven, att man kan böja den och bända den lite hit och dit som man vill. Och det har ju också gjorts i ett antal domar. Det finns domar där vederbörande har blivit frikänd, vettiga domar där man har konstaterat att yttrandefriheten är viktigare. Det finns också vansinniga domar där folk har fällts för idiot saker. Jag vill säga då att jag tror att det är ingen tillfällighet att det gick så långt som till åtal mot oss. För att den här åklagaren som driver målet, det är alltså samma person, Linda Seger heter hon, som har förföljt Dan Park, konstnären. i ett antal uppmärksammade mål då, där han ju har fällts och han har även avtjänat fängelsestraff och så vidare. En konstnär alltså som gör bilder på saker, och jag blev ju intervjuad av Fria Tider om det här. Och jag sa då att jag tycker att det här är ett störtande slöseri med skattepengar och det är fullständigt löjeväckande. Nu innebär ju inte det att, att det inte finns någon risk att vi blir fällda, för det finns en risk att det händer alltså. Men jag pekade liksom på en grej här då, nämligen det här att jag sa så här: Ingrid och jag har tillsammans cirka 60 års erfarenhet av journalistyrket. Och här får vi frågor om vi tror att någon kan bli kränkt av något vi publicerar. Hela den journalistiska gärningen går ut på att ställa frågor, stämma till eftertanke, ibland provocera, och naturligtvis finns det alltid någon som möjligen kan känna sig kränkt. Det kan inte vara en journalistisk utgångspunkt huruvida någon möjligtvis kan ta illa upp. Hur skulle det se ut? All relevant journalistik skulle bli omöjlig. Och så sa jag också att hela HMF-lagstiftningens premiss att om någon blir ledsen, då är det kriminellt. Det är fullständigt absurt. Vi har redan lagar som reglerar olaga hot, anstiftan till våld, allt sånt. Mm. Det här är bara ren anarkotyranni för att tysta obekväma röster. Tänk er själva att premissen är om någon uppfattar att den blir kränkt och ledsen, då är det kriminellt. Du vet inte det i förväg om det du säger är kriminellt eller inte. Förstå vilken självcensur det skapar en sån lag.
Och det är det som är hela syftet. Det är självcensur. Det är därför de drar folk inför rätta och det är därför de drar oss inför rätta. För att andra människor ska bli rädda och tänka, nej, det är bäst att jag inte skriver någonting, för tänk om någon blir kränkt. Mm. Och då kommer vi till nästa vansinniga grej med den här lagen. Att den alltså inte riktar sig. Det finns inte ett brottsoffer som har utsatts för någonting. Utan vem som helst kan påstå sig vara ett brottsoffer. Mm. Den här personen som anmälde det. Den här kvinnan med mans namn.
Hade, det är alltså inte näthatsgranskaren som har anmält oss. Nej, det är många av er som har trott det, men det är inte det, utan det är en privatperson från Lund.
En privatperson som råkade googla och fick upp den här artikeln och tog så illa vid sig, inte för sig själv, för det här är ingen muslim, utan den muslimska gruppens vägnar. Och detta leder då till åtal.
Ja.
Alltså det blir banne mig nästan inte sjuka.
Du ville gärna liksom påtala det här med att skurk i en tid, hjälte i en annan tid, och då ta Torgny Segerstedt som exempel på hur tiderna kan förändras och hur det som anses hemskt och fult och fel och olagligt och vansinnigt i en tid kan vara fantastiskt i en annan tid.
Exakt, numera så vet ju folk att Torgny Segerstedt, han var en hjälte. Han var en av få svenskar som tog upp kampen mot nazismen. Men hur sågs han av sin samtid? Mycket illa. Han fick sin tidning, Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning, indragen vid flertal tillfällen. Han kallades upp till regeringen och skälldes ut och hotades att om inte han slutade förolämpa herr Hitler och Tredje riket så skulle mycket obehagliga saker hända. Han kallades också till kungs, jag tror det var då Gustav den femte, va? Vegura.
Mm. Den gamle nazisten.
Ja, precis. Mm. Därför att då ville Sverige vara kompisar med Hitler. Därför att det gagnade Sveriges syften. Alltså släpade man Torgny Segerstedt i smutsen. Sen förlorade Hitler och Sverige skulle göra sig av med allt som var dåligt. Så nu har ju Torgny Segerstedt en helgongloria. Det finns professurer i hans namn. Det finns priser i hans namn. Så att en dag, Maria, kommer du att dela ut priser till dig och mig också. En dag får vi också en helgongloria för att vi var bland de få som vågade kritisera den grupp som den svenska makten vill hålla sig väl med. Och tala om, precis som Torgny Segerstedt, satte fingret på vad som var problemet med nazism, så sätter vi fingret på vad som är problemet med islam.
Ja, vi gör banne mig allt vi kan i alla fall. Och det kan ju vara att Vi kanske låter lite raljanta och så här nu när vi pratar om detta, men det har att göra med att vi försöker hålla humöret uppe, för naturligtvis är det så att det är förbannat obehagligt att bli åtalad. Ja. Tro inget annat och tro inte att vi tar lätt på det här. Det är skitjobbigt. Men vi är ju inställda på att slåss till sista blodsdroppen.
Ja, och jobbigt är det ju naturligtvis, därför att både du och jag är ju väldigt hederliga människor och hade ju tänkt att det skulle gå i graven ostraffade. Nu är jag ju redan straffad för det fruktansvärda brottet att inte ha haft en ansvarig utgivare för radiosändningar. Det kan jag leva med, och jag kommer även att bära den här domen, om den blir fällande, med stolthet, därför att jag vet att det kommer också skrivas in i historieböckerna en dag. Trots det är det liksom all rättspatos man har inom sig gör ju uppror. Hur kan ni släpa oss inför rätta när ni låter mördare, gängkriminella och våldtäktsmän löpa fritt i samhället, och så lägger ni resurser på oss som försöker avslöja vad makten gör mot vårt samhälle?
Vi försöker göra vårt jobb, det jobb som våra mainstream mediekollegor inte gör längre. Så att nej, visst fasen är det obehagligt, men med ert stöd och peppning så ska vi nog reda detta också på något sätt, eller hur, Ingrid?
Ja, ja, det är klart vi ska ha det. Och om det skulle bli så illa att vi döms, så kan det gå så illa att vi får fängelse. Det finns faktiskt upp till 2 års fängelse i straffskalan. Det har jag ju väldigt svårt att tänka mig, men då blir det väl böter. Och den dagen, den sorgen. Men, och som sagt, ni är väldigt välkomna att vara med i Helsingborgs tingsrätt den 2 november klockan 10.
Var tidigt ute, för där kommer nog vara en del folk. När jag var där sist så bevakade jag rättegången mot Ingrid och Konrad, som ju var misstänkta, som sagt, varför det fruktansvärda brottet att de inte hade någon ansvarig utgivare för sin podd. Och då var det smockfullt med människor och folk fick inte plats. Så det är bra att ni får tälta utanför, och kom riktigt många, så ser vi till att slusta in er. Du, apropå journalistikens förfall, så har vi lite att säga om det också, ju mer än det här.
Ja, och det började med att vi läste en artikel i Expressen som ställer frågan: hur kan Malmö ha råd med 170 kommunikatörer? 170 människor vars uppgift är att kommunicera ut Malmös olika politiska beslut. Och det här är väldigt obehagligt, därför att det händer samtidigt som redaktionerna dras ner hela tiden på grund av att de inte gör sitt jobb, så folk inte vill betala för produkten. Då kommer, så det är inte nog med att tidningarna och journalisterna redan slickar makten där bak. Nu när de blir arbetslösa så kommer kommunerna och köper upp dem. Och de med sina journalistiska kunskaper sitter där och förvränger budskapen och är grindvakter. Så att de verkliga journalisterna som vill gräva i papper ska bli skickade på villospår hela tiden.
Och just vad det gäller Malmö och lokaltidningen Sydsvenskan, som Henrik Jönsson alltid säger, så är det ju så att enligt mina källor, så är det så att nästan samtliga av de här 170 kommunikatörerna är före detta Sydsvenskan medarbetare. Ja. Eller har någon typ av koppling dit. Och hur bra blir granskningen då, tror ni? Om det å ena sidan sitter liksom en massa före detta medarbetare där, och den andra sidan så sitter det kvar folk där, och de är kompisar och de umgås och de är ute och dricker öl tillsammans. Blir det en bra granskning av Malmö stad då?
Nej, det är klart att det inte.
Troligtvis inte.
Och jag glömmer ju aldrig första gången jag stötte på det här fenomenet med kommunikatörer. Och det var ju i polisen. Och det var när den här fruktansvärda mördaren, han som mördade Helen i Hörby, Helen Nilsson.
Ja, vad heter han? Ulf
Nilsson. Eller...
Ja,
Ja, någonting som Ulf heter han i alla fall. Och det hade ju han gripits och polisen var vid hans sommarstuga och hade fullt med hundar och tekniker och så för att hitta blodspår, vilket de också gjorde. Och då var vi ett helt pressuppbåd som stod utanför och väntade på att någon skulle komma ut. Vi kunde säga, har ni hittat någonting? Bara någon kommentar liksom. Det var ju spännande och sådär. Och då kommer en av polisen, ja, då kommer flera stycken och så säger en av dem, ja, ni kan ringa till kommunikatören och det fina med det är att han vet ingenting så han kan inte prata bredvid mun så ni kommer inte få reda på någonting. Det var i ett nötskal vad de upptäckte. Istället för att släppa fram journalisterna till den utredande polisen som man då med olika frågor kunde förmå att berätta någonting som var viktigt, så sätter de kommunikatörer som inte vet någonting utan de måste gå och fråga och så säger polisen, ah, det här får du inte säga. Så de kunde bara säga, ah, tyvärr, jag fick inte reda på någonting. Så dör journalistiken.
Helens mördare heter Ulf Olsson.
Hette, ja. Han är död nu.
Hette, ja okej, okay. Ja. Så att så var det med det. Ja nej, visst det här är ju, visst är det en strategi alltså för att slippa lämna ut information. Och det är också en väldigt obehaglig bevis på att journalistkåren är bland allt mer korrupt ju.
Ja.
Som lånar sig till detta, alltså ja. På båda sidorna.
Precis, man kan ju säga så, jaha, men vad ska en journalist göra som har blivit arbetslös om det finns ett välbetalt jobb i kommunen, men...
Learn to code.
Ja, just det. Nej, men alltså jag menar att jag skulle aldrig kunna göra det för att jag blev journalist för att avslöja makten, inte för att propagera för makten.
Nej, visst. Efter den här artikeln i Expressen, Kvällsposten om Malmös kommunikatörer så har även KDU-politikern Emil Mogadam skrivit en debattartikel i tidningen Göteborgsposten. Heja Göteborgsposten igen. Och där han menar på att det är ett enormt slöseri av skattepengar som pågår här och alla de här projekten. Varje dag lägger Göteborg 500 000 kronor på kommunikation. Varje dag. Bland annat har man 20 poddar som man håller igång och som ingen lyssnar på antar jag. 253 kommunikatörer har de i Göteborgs stad. Okej, okay, ja. Helt vansinnigt. Ja. Så att det är ju ett allmänt, förutom den här korruptionsvinkeln på detta, så är det ju ett slöseri med pengar av Guds nåde.
Ja, visst är det det. Och det handlar bara om att få folk. Det handlar om sådana där Heja Malmö-kampanjer och sånt. Det har ingenting att göra med det som medborgarna vill ha. Nämligen veta hur sköter politikerna den här kommunen. Vad fan får jag för skattepengarna? Och nu svor jag bara för att jag ville travestera Leif Östling. Det är ju det vi ska ha journalisterna till. Att visa, vad får du för pengarna? Vill du betala för en massa kommunikatörer som sitter och larvar sig med poddar som ingen lyssnar på?
Ja. Nej. Malmö stad spelade ju in, det minns ni kanske, en ljudbild av staden som gick på 500 000 vill jag minnas.
Ja. Så låter Malmö, bland annat tystnad. Så låter tystnaden i Malmö. Jag håller på att rinna bort här. Så att nu tycker jag att vi knyter ihop den berömda säcken och önskar alla våra tittare och lyssnare en fantastiskt trevlig helg. Och vi förhoppningsvis kommer vi tillbaka på YouTube på måndag. Mm. Jag ska säga det också, att det hade ingenting med IKEA Goes Africa att göra, utan det som gjorde att avsnittet försvann innan det ens hade haft premiär, det var att
nämnde inte namnet nu.
Vi länkade till en dokumentär av Millie Weaver. Och vi ska försöka lägga upp det igen när den här karantänen är över, då är länken borta.
Ja, och vi får väl även klippa bort det avsnittet som hade med filmen att göra.
Nej, det tror jag inte. Jag tror att det går efter länkarna. Liksom.
Ja, okej. Okay. Ja, vi får diskutera det. Men hur som helst, ni kan ju alltid se oss på ingridomaria.se via vår egen plattform Nontube. Och där finns också all information om hur ni stöttar oss via Swish, Bankgiro och Donorbox. Och Hoppas nu alla får en underbart fin och trevlig helg, så ses och hörs vi igen på måndag.
Ja, och Gud välsigne.
Hej då.